Så, we are back.
Nu får du nu säga om det för jag.
Du. Ding, ding, ding.
Vi är tillbaks. Det känns jättelänge sedan.
Mm. Men å andra sidan känns det också som att vi är på Halvarsson hela tiden.
Det är nästan som man kan misstänka att de börjar bli trötta på oss i receptionen.
Faktiskt.
Men vi tycker det är kul att vara här.
Vi älskar att vara här, det gör vi.
Idag har vi en ny gäst som varje gång egentligen.
Den här gången känns det lite speciellt. Jag vet inte, jag är lite extra nervös.
Jag med. Och vi har varit nervösa i perioder.
Det har vi. Från ett halvår tillbaka. Och framåt egentligen. Mm. I vågor.
För vi har tänkt länge att vi ska kontakta vår gäst. För att fråga om han skulle vilja podda med oss. Men vi har inte riktigt vågat.
Nej.
Men till slut samlade vi mod.
Och nu sitter vi här.
Livrädda.
Livrädda.
Vi får väl gå och hämta vår gäst helt enkelt.
Ja, och så får vi se hur det går. Han kanske dör på vägen.
Kanske. Önskar oss lycka till.
Ja, håll i tummarna. Då hälsar vi vår gäst välkommen. Hej Henrik.
Hej.
Och välkommen till Radio Kaos.
Tack så jättemycket.
Vi är jätteglada att du vill vara här. Hur är det
med dig? Jo men det är bra tack. Ja. Går väl fortfarande och väntar på någon form av varmare tid. Men utöver det så är allting lysande.
Vad härligt.
Ja.
Det är ändå bra om utgångsläget är liksom, det ska bara bli varmare.
Ja, exakt. Jo, men jag läste någonstans och någon sa, jag tyckte det här var så jäkla bra att man ska alltid förutsätta utgångsläget är att det är fantastiskt och att det kommer bli lite bättre. Sen kommer det vara kullerbyttor på vägen, men de är alltid tillfälliga. Det permanenta grundtillståndet det är att det är sjukt bra och det är på väg att bli bättre. Och sen är allting annat, det bara hanterar man lite så här under tiden. Så att jag ser det här vädret nu som är de där små kullerbyttorna. Mm. Men det fantastiska, det är normaltillståndet.
Ja,
gud vad skönt, normaltillstånd, fantastiskt.
Ja, men det är bara bestämma.
Ja, faktiskt sant. Okej, vi har tänkt att vi vill intervjua dig så länge, men har också varit lite livrädd. Som alla andra, som vi har hört att det är många som är så här livrädda innan de ska intervjua dig. Och så gick vi in på din hemsida, vilket inte gjorde oss lugnare.
Nej, jag har hört det, jag kanske borde byta hemsida.
Då fick jag bara så här avstånd från dig, jag bara, jag skulle stänga ner min dator. Skiträdd. Men om vi scrollade ner. Och så stod det att du är en mästermanipulatör. Och då undrar vi, vad är detta?
Ja, men det borde du egentligen fråga Svenska Dagbladet om. Jag tror att det var de som använde den termen först nämligen. Och jag tyckte den var så grym, så att jag bara, men den här tar jag. Men jag antar vad de menade med det är väl att jag är ju hyfsad kunnig idag på liksom, psykologisk påverkan. Och använder mig ju också av det liksom, i mer scenframträdanden också. Där jag skapar situationer där jag totalt kan kontrollera en miljö och få folk att göra saker som de inte skulle göra annars kanske. När jag agerar som mentalist som det heter på scenen. Men sen är det väl det att det är det här med mänskligt beteende som jag har gjort till min grej. Att försöka förstå varför vi gör som vi gör. Och när man förstår varför vi gör som vi gör, då kan man också börja ändra på hur vi gör förstås. Så jag antar att det är väl någonstans där. Men det här grejen är att det ordet manipulation. Jag lovar att ni båda tänker så här ganska negativt kring det.
Ja, verkligen livrädd och nästan så här lite farligt.
Men grejen är att ordet att manipulera någonting betyder egentligen bara att försätta någonting från ett stadie till ett annat. Det är helt värdeneutralt. Sen har vi lagt in liksom en massa negativa kontexter i det, eller associationer. Men egentligen handlar det bara om att försätta någonting från ett stadie till ett annat. Och grejen är att när ni pratar med en annan människa, om ni vill få någon att, liksom, att gå med på det ni säger, ska du med och käka lunch eller bara gilla er eller förstå de ord ni använder, så har ni förflyttat deras mentala tillstånd och därmed också manipulerat dem. Så det är faktiskt någonting vi gör alla hela tiden. Jag har bara kanske tagit reda på vad det är vi gör.
För att få någon att förstå mitt ord känns inte så läskigt, men redan att försöka få någon till att ändra sin, jag vet inte, ändra sin ståndpunkt eller vad det är, då kan det bli lite, alltså det känns naturligt, men samtidigt känns det lite läskigt att jag har inte kontrollen.
Nej, men det är för att vi har ju någon sån här lutterpaxen som bara, nej men nu, det är jättedumt att få andra människor att göra som du. Vi bara, nej, all kommunikation går ut på det. Jag är hungrig, jag vill äta lunch. Jag tycker det vore roligt att äta lunch med dig. Alltså så försöker jag få med dig på lunch. Alltså det är så vi... varför är det dåligt för? Så länge, även om jag får det jag vill, så länge det är bra för dig också, så då är det väl fine. Och majoriteten av vår vardagliga kommunikation går ut på just det, förstås. Mm. För det är mycket enklare för mig att få det och göra det jag vill om jag ser till att det blir bra för dig.
Så goda ledare på något vis är bra manipulatörer?
Eller? Ja, kan man säga det? Absolut. Man skulle också kunna säga att de är goda kommunikatörer. Man skulle kunna säga att de använder god makt. Makt är också ett missförstått ord, tycker jag. Att när vi hör ordet makt så tänker vi liksom på breda hängslen och stora magar kanske och gubbar så här, som förtrycker en och så en klump i magen. Och,
man
bara, Hitler? Ja, det behöver inte ens gå så långt. Men jag tänkte mer på Göran Persson. Men... Men grejen är även makt är liksom så här, alla har jättemycket makt och vi behöver använda mer makt, men på ett bra sätt. Därför det ironiska är ju att studier har ju visat att, igen, om du får folk att göra som du vill och till att det är bra för dem också. Eller så här, jag brukar säga att god makt kan man inte ha över andra människor. Man har inte makt över andra människor, man har makt genom andra människor. Det handlar om att man får andra människor att göra som man vill för att de också vill det. Och då ser man ju bara till att öka liksom, med glädjen egentligen, det blir bara bättre för alla hela tiden. Och då gör det väl ingenting om du också fick det du vill ha.
Nej.
Tänker jag.
Då blir det en win-win.
Men någon sa att nej, men det är dumt. Man ska, nej, men jag vet inte, vi har någon så här irrationell liksom, känsla av att det där inte... Jag vet inte vad vi tycker, varför. Men det är någon så här konstig känsla om att det är fult. Det är klart det inte är fult.
Men är det inte för att man möter ordet i väldigt negativa sammanhang?
Jo, jag tror kanske det.
Så man kan få dra en koppling. Liksom.
Förmodligen är det något sånt.
Spännande. För sen kommer vi in på att det också står när man rullar.
Vi borde på hemsidan.
Ja. Där sa du också att du är en tankeläsare. Mm. Så blir man ännu lite räddare. Du kan inte ens tänka på bilden utan att någon vet vad jag tänker om. Och sen har vi hört att du faktiskt inte är tankeläsare eller utan skapar en illusion.
Det är både och. För att förvirra folk så mycket som bara går så använder jag det ordet på två olika sätt.
Mm.
Och det ena är just när jag står på scen som mentalist. Och då, mentalism är en form av illusionskonst. Där jag använder mig, dels av psykologi, men av alla tekniker jag kan. För att skapa just illusioner av att jag har en övernaturlig förmåga att kunna påverka människor och läsa tankar. Vilket jag absolut inte har. Och jag är också ganska tydlig med publiken att mycket av det som händer på scenen är på riktigt. Precis lika mycket är fejk och jag som bara ljuger och luras. Ni vet inte vilken halva som är vilken. För det tvingar också fram kritiskt tänkande. Det tycker jag är kul. Men sen har vi också det mer vardagliga delen av det hela. Min första bok heter just Konsten läsa tankar. Och grejen är den här att vi går alla omkring och är lite tankeläsare till vardags. Därför att alla dina viktiga tankar, alla dina sinnesstämningar, alla dina känslor, hur du mår, kommer att avspegla sig i din muskulatur. I ditt ansiktsuttryck och i din hållning. Ibland är det väldigt, väldigt tydligt. Du ser att någon skrattar och förstår att de är glad. Oftare så är det mer subtilt. Det kanske bara är en liten förändring på ett ögonbryn eller någonting. Men det finns alltid en avspegling. Och det här gör vi hela tiden. Vi försöker avläsa varandra rent fysiologiskt eller utseendemässigt. För att på så sätt sluta oss till hur vi tror att folk mår eller känner eller vad de tänker på. Och det är liksom en del av vår kommunikation som vi har. Tyvärr börjar vi bli ganska dåliga på det, men den är inbyggd i oss. Och för mig är det ett ganska så här praktiskt och enkelt sätt att prata om tankeläsning.
Ja.
Att vi faktiskt ser på folk. Sen kanske vi inte är så där, vi kan ju inte se på någon och tänker på Umeå istället för Skövde. Det kan jag göra på scenen. Liksom. Men det är sällan man i vardagen behöver den typen av kunskap, tänker jag. Utan då är det viktigare att se om någon blir lite stressad i en diskussion som man vet att man behöver backa eller där är lite känsligt eller vad det nu kan vara.
Hur menar du med att vi börjar bli dåliga på att det här med att läsa tankarna?
Jo, därför att hela den här typen av kommunikation, de här ordlösa signalerna, och empati hör till det också, kräver, som alla förmågor vi är födda med, så kräver det ett underhåll. Menar, du har muskler, men de kommer inte bli starka om du inte använder dem. Och det är samma med det här. För att kunna förstå och använda sig av de signaler vi tar emot så behöver man träna på det hela tiden. Och det kräver två saker. Det kräver flera saker, men två grejer i huvudsak. Det ena är väldigt mycket sociala kontakter. Och det andra är fokus på andra personer när vi väl träffar dem. Och de två grejerna har vi slutat att göra. Så att det finns flera studier som pekar på att just vårt sätt att förstå varandra genuint. Därför grejen att mycket av den här rent känslomässiga förståelsen, den djupare förståelsen av varandra, sker på ordlösa planet. Och den håller vi på att tappa. Just för att vi väljer att mötas via sms eller messenger kanske istället.
Mm.
Vilket är fantastiskt. Jag tycker det är grymt att jag kan höra av mig till någon som på andra sidan världen. Det är inte det. Men när vi tar bort fysiska möten och ersätter dem med digitala, då får vi inte träning i den andra delen av vår kommunikation som vi också behöver. Alltså det är till och med så här konkret att Du har i människan är vi är skapta för, skapta låter som att vi finns en skapare. Det är inte det jag menar. Men vi är konstruerade för att samverka med andra människor. Vi är tänkta att vara sociala varelser. Det finns delar i era hjärnor som bara aktiveras när ni träffar andra människor. Det finns någonting som heter spegelneuroner. Och vad de gör är att när ni ser någon utföra en handling eller ett beteende, då aktiverar spegelneuronerna samma muskler hos er som ni utförde handlingen. Inte lika mycket, för det skulle bli helt ohållbart. Ni ser någon spela golf på tv och så bang! Alltså det skulle inte vara bra. Men, och det är först då vi riktigt förstår vad det är vi ser. Och det är också så vi lär oss när vi är små. Har ni matat en bebis någon gång?
Mm.
Hur får man en bebis öppna munnen?
Ja, det var ju en bra fråga.
Man gapar.
Det har jag inte gjort. Jag var
nog
inte bra.
Man gapar, för då gapar bebisen. Uh-huh. Därför att det är spegelneuronerna som kickar igång. Ser någon som gapar så gör den samma sak själv. Så det här...
Det
är en tandläkare då, man säger. Ja, just det. Ja. Ja, men så det här med inlärning. Men det här handlar också om empati. Därför att när så här konstigt det är, så här förstår vi om en annan människa är glad eller ledsen. Om du ser någon uttrycka en känsla i ansiktet, då kickas dina spegelneuroner igång, aktiverar samma muskler i ditt ansikte som om det var du som såg ut så där. Och först då så tänker en del av hjärnan, hur känner jag mig när mina muskler aktiveras så här? Jo, det är då jag är glad eller då är jag ledsen. Aha, du är ledsen. Så vi kräver alltså hela den här kopplingen för att förstå vad andra människor signalerar till oss. Och det har man kunnat bevisa genom att man har injicerat botox i ansiktet på folk. Som botox är ju ett nervgift, som alltså förlamar då, så man inte kan använda ansiktsmuskulaturen. Och när man då visar människor bilder på folk som har diskreta ansiktsuttryck som uttrycker olika känslor, så kan de inte längre säga vilka känslor som de tittar på, därför att deras egna muskler kan inte aktiveras. Så det är alltså meningen att vi ska vara nära varandra hela tiden.
Mm.
Det ska vara så, det är då vi kan fungera. Men det är vi ju inte idag. Och vi har varit det. Vi har varit i 150 000 år.
Mm.
Men de senaste 100 åren så har det varit så här, men det är hela den självhjälpsboomen som jag är en del av. Du ska utveckla dig, optimera dig och hitta dig själv. Och all populärkultur, liksom, den ensamma hjälten som dödar skurkarna och klarar biffen. Liksom. Eller så tittar man på Netflix i sin mobiltelefon och gör det helt själv. Så att vi är fostrade i att nej, men det är du ska göra din grej. Men det är inte så vi tänkte att verka. Så att vi har liksom tappat det där. Men eftersom det bara är 100 år gammal så kanske jag har all möjlighet att ta tillbaka det, tänker jag.
Men man kan se att det ändå har liksom, att vi har blivit avtrubbade, om man ska säga.
Mm.
Gud vad läskigt.
Ja, det är jätteläskigt. Men eftersom det är en inbyggd förmåga så handlar det bara om att om vi nu vet vad det är vi behöver göra, att börja använda det igen.
Mm.
Och kanske lära sig några enkla verktyg på vägen då, som kan göra det lättare för. Eller bara känna till det här.
Ja.
Vilka val man gör.
De har spegelnivåerna.
Ja.
Bara en... inflik. Är det de här som gör att man gäspar också när någon annan gäspar? Man svarar på det.
Alltså det där är väldigt intressant om huruvida det är spegelneuronerna eller inte. Men sannolikt så är det.
Okej. Okay. För det har man också hört sån här, eller läst saker om att då psykopater inte skulle ha den förmågan.
Ja.
Stämmer det?
Psykopater och spegelneuroner kan jag inte uttala mig om. Däremot så har ju psykopater nedsatt empatisk förmåga. Det är därför de är psykopater.
Mm.
Och vad man brukar säga att det kan bero på att de har... Alltså, vårt känslocentrum sitter i amygdalan, i hippocampus, hjärnan, en väldigt gammal del av hjärnan. Om amygdalan är förkrympt, alltså den är väldigt liten, eller länken dit är på något sätt skadad, då har vi inte samma känslospel, då kan vi inte vara lika empatiska. Och i linje med det, ja, varför inte? Om inte spegelneuronerna kan trigga det här så blir vi också sämre på empati. Så varför inte? Det låter
troligt.
Ja, absolut. Ja.
Vi har också... Du sa i någon podd att vi har aldrig missförstått varandra så mycket som vi gör idag.
Mm.
Vilket jag tänker kanske lite det du var inne på.
Ja, absolut.
Att vi inte kan tolka oss vidare. Och att samtidigt så visar forskning att det enda som gör oss riktigt lyckliga är bra relationer.
Mm.
Varför missförstår man? Är det just på grund av det här med empatin?
Ja, dels för att vi väljer att kommunicera i så här. Ju fler verktyg i vår kommunikation som vi skalar bort, desto lättare blir det att missförstå. Om du och jag bara kan kommunicera med text, då kommer vi missförstå varandra direkt. Därför att jag har ingen aning om hur du kommer tolka det här messet eller mejlet jag skriver. Problemet är att jag tror att jag vet precis hur du kommer tolka det. Och du kommer tolka på ett helt annat sätt. Och du kommer vara helt övertygad om att det var det jag menade. Och så har vi två helt olika... Jag menar, alla har ju varit med om det där, att man ska skicka ett mejl till någon eller ett mess och så... har man lite bråttom så behöver man vara lite kortfattad, lite rakt på sak. Så kollar man, men är jag otrevlig? Nej, jag är inte otrevlig, så det är ändå okej. Och så skickar man iväg det och sen så får man värsta utskällningen av någon som tycker att man är så jävla sur. Liksom. För det blir så hårt när man skriver. Så att det är ju det. Det är att vi väljer att använda andra kommunikationsformer. Och en sak till, och det är att när vi väl träffas så är det så att vår hjärna, eller för många av oss så befinner sig våra hjärnor i vad man idag kallar för ett kontinuerligt splittrat tillstånd. Och vad det betyder är att eftersom vi har så många kommunikationsytor idag så skannar vi av dem liksom hela tiden. Så när jag pratar med er, då försöker jag lyssna på er. Men jag har kanske också min dator bredvid mig så att i ögonvrån ser jag att det kommer upp notifications när jag får nya mejl. Och varje gång jag ser så, just det, jag måste ju svara Pernilla där. Och sen kanske det skakar till lite i fickan för jag får en ny notification från YouTube eller någonting. Och det här, att vi skannar av olika kommunikationsplattformar hela tiden, det medför två saker. Det ena är att vi har förhöjd nivå av kortisol, alltså stresshormon i hjärnan, som är... Pikar är bra, det är det som får igång oss. Men att ha en konstant för hög nivå, det är inte bra. För det sliter på hjärncellerna. Och det andra är att jag inte riktigt kan ta till mig det ni kommunicerar. Därför att genuin förståelse kräver tid i sekunder. Den här poletten som ska trilla ner, om jag verkligen ska fatta vad ni menar, det tar ett tag. Och om jag avbryter den processen genom att börja tänka på det här mejlet, då kommer jag aldrig riktigt fatta vad det var ni menade. Så att det är de två grejerna.
Spännande. För det märker man själv bara, alltså även om jag har samtal med någon annan. Men just det här, man hela tiden får så mycket intryck och allting klingar.
Ja.
Man kan inte plugga, man kan inte samtala om ingenting.
Nej, verkligen inte.
Så det är verkligen, man märker att man inte är bra på det där med multitasking.
Nej, och det är ingen, vi kan inte multitaska. Vi tror att vi kan det, men vi kan inte det. Ja. Och det här, nej, män kan inte, men kvinnor kan man. Nej, ingen kan multitaska. Faktum är att man har gjort jätteroliga studier som visar ganska entydigt att när vi multitaskar så tar det, om vi har fem olika uppgifter som vi hoppar emellan så känner vi oss så jäkla effektiva. Så lägger man ihop tiden så ser man att vi har tillbringat längre tid på varje uppgift än om vi skulle göra dem separat. Dessutom har vi gjort dem mycket sämre än om vi skulle göra dem separat. Så det är bara dubbeldåligt att försöka multitaska. Det är mycket bättre att bara, nu gör jag den här grejen. Och då gör jag bara det när jag lägger bort allt annat. Jag har inte ens min telefon i närheten om det är någonting annat jag ska fokusera på. Därför vi blir mer effektiva.
Men varför tror att vi kan multitaska då, när det inte ens existerar?
Ja, men det är väl bara för att det vore så kul om det gick. Alltså, är det inte det? Ja, men jag tror det. Och så känner man känner sig också lite effektiv när man bara, ska jag skriva ditt mejl här och prata med dig? Och så bara,
men det, nej. Mycket bollar i luften.
Ja.
Jag tror att jag multitaskar när jag tvättar, fast att jag inte gör någonting, utan att det är tvättmaskinen som gör det. Så då känner jag mig effektiv.
Ja, men det handlar ju egentligen om att ha en smart struktur på ditt arbete.
Precis.
Ja. Vi, ja, men tillbaka till relationer.
Mm.
Vi har ju poddat tidigare med Hampus Näsvall, som du också har poddat med.
Absolut.
Och då berättade han om ett dejtingprogram som gick på SVT. Där folk, alltså det var blind dates, så att folk träffades för första gången i TV. Och då var det så tydligt att folk som var äldre, eller äldre par som träffades, de var mycket duktiga på att prata med varandra.
Uh-huh.
Och de yngre pratade egentligen bara om sig själva. vad tror du att tror på?
Oj!
Och är det så, eller var det en slump att han upplevde det?
Ja, nej, det var säkert ingen slump. Hampus är en väldigt lyhörd människa. Mm. Men... Åh gud, alltså det finns ju hur många möjliga anledningar till det som helst. Mm. Man skulle kunna tänka sig att de yngre, om de nu var 90-talister, så tillhör de liksom jag-generationen som är uppfostrade med att tänka att du har något viktigt att säga och alla ska lyssna på dig. Här har du Instagram så du kan skrika ut i världen. Att det finns ett annat sånt liksom tänk. Eller det kan också bara vara castingen. Man har castat människor som är lite mer självupptagna. Det faller sig väl också naturligt, tänker jag, att om man har levt, ju längre man lever, desto större möjligheter får du ju att lära att kommunicera på ett vettigt sätt. Sen betyder det inte att man tar dem, men du har åtminstone fler chanser. Så att det kan ju också bara vara det. Att de faktiskt bara har pratat med folk mer. Men det är ju tråkigt om man ska behöva vänta tills man är gammal innan man kan kommunicera vettigt.
Ja.
Eller hur? Det är,
faktiskt.
Det är ju värdelöst.
Jag ringer dig om 60 år.
Ja, precis.
Då är jag redo.
Ja, då är jag redo.
Då har jag mycket frågor. Men för det var roligt att du berättade också att du var på ett bröllop.
Precis, för jag var på ett bröllop i somras.
Ja.
Och då satt jag, alltså då på min ena sida så var det folk i min ålder. Och sen så bredvid mig så var det någon farmor och någon alltså farfar. Och de var mycket mer intressanta att prata med. Än de som var i samma ålder som jag. För att det var så här, de pratade bara om sig själva. Det var en kille som snackade om hur mycket han tränade och var han bodde någonstans. Och jag bara,
var han bodde någonstans?
Ja, och så det var spännande. Jag bor där och jag är tillsammans med den här tjejen och vi träffades. Och det var så tydligt då att de äldre, det kändes mycket mer genuint på något sätt. Och vi kunde verkligen prata med varandra.
Men det är konstigt, för jag tror att många gånger vi har pratat några stycken liksom, om att man känner sig mer avslappnad med äldre personer. Det kanske har att göra med att man jämför sig på samma sätt. Jag vet inte.
Men, när ni säger äldre, bara så att jag förstår, vad pratar vi om för åldersspann?
Ja, men gärna.
Räcker det med att de är över 40? Alltså, okej. Jag tänkte om de var så här, över 40 så är det fine.
Men
det,
jag skulle säga att det ändå blir bättre och bättre med åldern. Men att 60-70 är ju underbart. Ja.
Men det är väl också, alltså, igen, ju äldre man blir, desto mer möjlighet till fler erfarenheter har man ju. Så att man bygger upp en hel erfarenhetsbank, vilket innebär att man kan relatera till saker på ett mer mångfacetterat sätt. Inte alla, naturligtvis. Det finns ju jättegott om bittra gamla människor, liksom, som andra tänkte någon originell tanke. Men det finns ju, för varje dag som går så har man ju fått en till möjlighet att tänka något intressant eller göra något spännande.
Men kanske det som bringar in lite så här mångfald i diskussionen
och något. Ja, men, och grejen är att det här är, men det är något intressant ni är inne på, därför att vi har ju, det är roligt, eller jag vet inte om det är roligt, men intressant att vi just nu sitter och pratar om hur spännande det är att prata med äldre människor, som att det är en så här en novelty, istället för att det borde vara någonting som var självklarhet i vardagen. Men vi har ju byggt upp ett samhälle i Sverige idag där vi liksom blir så sjukt ålderssegregerade. Så när man pratar med någon som är över 60 så det är en liten happening nästan. För att det är så ovanligt. Och det är jättetråkigt. För att jag tror absolut, som ni säger, att vi har jättemycket att lära varandra. Och det finns ju i Japan och USA. Och nu har jag läst, de har börjat öppna några i Sverige nu också, som jag tycker är helt fantastiskt. Och det är det här, när man hör det här så tänker man, ja, självklart. Så varför är det inte bara en standard? Men när man har förskolan, alltså dagis och äldreboende i samma lokaler. Briljant! Oh, eller hur? Oh, det är så jävla bra. Så varför har inte det? Och igen så har vi levt i 150 000 år. Men nu så bara, nej, vi har sexåringarna där borta och så får de gamla bo i det där huset där som luktar plast. Liksom. Alltså,
Men gud vad smart. För att jag börjar tänka på att man borde bo, alltså det funkar inte riktigt, men det är så mycket singelhushåll här i Stockholm. Mm. Och man borde lite bo så här ihop istället i lite större familjer. För jag tänker också på min farmor som är ensam och hon tycker ju det är tråkigt samtidigt som småbarnsföräldrar behöver hjälp med sina små barn. Och jag bara, perfekt kombo. Men så funkar det inte. Så de ska vara på dagis istället. Så föräldrarna har dåligt samvete för det. Och så den gamla mår dåligt för att den är ensam. Mm. Bara, vi kan lösa så mycket problem om vi bara slår ihop oss.
Mm. Jag hoppas att det liksom börjar, att det kanske börjar vända lite nu. För att det är dels så, jag inser att nu är det 20 gånger jag använder ordet empati. Men just den här förståelsen för att vi faktiskt är mer än att sitta ihop, att vi behöver varandra. Jag tycker att jag ser att det börjar komma lite från fler och fler håll. Dels ett sånt här initiativ som med de här förskolorna. Det finns också mer och mer forskning om just empati och så här hur viktigt det är. Jag var, förra vintern var det väl på en arkitekttävling, eller en föreläsning. Och då var det unga arkitekter då som hade fått rita framtidsboende. Och det här var de 8 finalisterna. Och nästan alla av dem hade, och de var ju så här, ja, men i 20-25 års åldern, de här killarna och tjejerna. Och precis alla av dem hade ritat någon form av kollektivistiskt tänk med mycket så här gemensamhetsytor. Man ska, även om man bodde själv skulle man tvingas att träffa liksom sina grannar på samytor och sådär. Det fanns ett socialt tänk. Jag hoppas att det här liksom inte är bara ett litet vågskvalp som dör ut, utan att det sker en förändring här, även om det kanske är långsamt.
Spännande.
Ja, jättespännande.
Ja. Kanske
blir
lite lyckligare
allihopa
också på köpet.
Ja, men jag tror det. Sen också frustrerande naturligtvis. Andra människor, det är ju jobbigast som finns.
Ja, eller hur?
Ja, fy fasiken.
Jag jobbar i tvättstuga.
Liksom. Ja, du ser.
Ja, men du vet, jag bodde ju, alltså mellan studenten och att jag började på handel, så bodde jag i Oslo. Och i Oslo bor ju alla i kollektiv, såklart. Så att jag har ju bott i kollektiv i 3 år.
Du är så jäkla klar med det här.
Så skönt. Och bara, en egen lägenhet.
Varenda gång jag andra säger att det har varit trevligt att bo som i vänner. Så bara, nej!
Nej, men det tror jag heller.
Men då har egna lägenheter liksom, och så träffas.
Ja, det kan vi inte gå med. Ja. Vi kan träffa oss ibland.
Jag kan träffa er ibland.
Okay. Sen är vi lite nyfikna på kroppsspråk.
Mm.
Om vi blir bättre på kroppsspråk, skulle det också kunna underlätta vår kommunikation?
Ja, men till att börja med, första steget är att förstå att vi har rätt. Och att vi har det hela tiden. Det är inte så att man idag ska använda mig av det. Utan det är där alltid så länge du lever. Och du sänder hela tiden ut signaler med kroppsspråket. Nej, men kroppsspråket är till för några saker. Till exempel så använder vi det för att, som jag var inne på innan, att omedvetet förmedla vad vi känner. Vi använder det också för att förstärka de ord vi använder så att de blir tydligare. Men vi använder det också till att bygga relationer med andra människor. Och så i varje möte du har så kommer du med kroppsspråket och egentligen med alla kommunikativa tekniker att förbättra eller försämra relationen till den andra personen. Det går aldrig liksom att inte göra det.
Man kan inte bara vara konstant.
Nej, nej. Du kan väl, om du är exakt likadan så kan du väl hamna på samma nivå som mötet innan. Liksom. Så. Men det kommer alltid finnas där. Det kommer alltid påverka relationen. Och det behöver man förstå. Och sen så kan det vara bra också då att känna till vad det är vi gör och inte gör och vad man ska tänka på och så vidare. Men det känns som kanske lite mer övkurs. Men till att börja med, det är där och det är ingenting som man kan välja att använda eller inte. Sen finns det ju sådana här siffror på hur stor del av vår kommunikation är kroppsspråket, det är 38%. De är nys. Ja, det är rent trams. Därför att det är hur stor del av vår totala kommunikation som består av kroppsspråk. Det beror helt och hållet på situationen och vad det är som ska kommuniceras. Ska jag hjälpa dig med ett mattetal så är mitt kroppsspråk inte så viktigt. Nej. Egentligen. Så, men ska vi kommunicera emotionellt eller jag ska visa att jag förstår vad du går igenom, då blir mitt kroppsspråk superviktigt. Eller om jag ska få dig att lita på mig, att inte tro att jag ljuger om någonting, då är kroppsspråket jätteviktigt. Så det beror helt och hållet på situationen.
För, har du några tips om du skulle lära oss
läsa?
Ja.
Nej men det finns.
Det blir det podd, men det går inte.
Ja just det. Ja men vi får ha bilder i sitt. Ja,
exakt.
Nej men till att börja med, det mest klassiska är att när vi vill bygga relationer med andra människor, då vill vi visa de människorna att jag är ungefär som du är. Och det är för att vi litar på oss själva, vi tycker om oss själva, alltså litar vi på och tycker om de som är som oss. För vi tänker att de tänker ju som vi gör. Mm. Så att det, och det gör på en mängd olika sätt, bland annat i kroppsspråket. Och sättet jag visar att jag är ungefär som du är att jag ser till att jag använder samma kroppsspråk. Det betyder inte att jag härmar dig rakt av. Men jag anpassar mig, jag använder ungefär samma rörelsemönster, jag använder ungefär samma gester. Det är bara att titta på hur du och jag sitter nu till exempel. Vi har armbågarna på bordet, men du har dina händer på bordet flätade, jag mina händer den ena i den andra lite lyfta ovanför, men det är nog hyfsat liksom. Men och sen överhuvudtaget med hastighet är jätteviktigt vid relationsskapande, att man anpassar hastigheten på sitt tal efter hastigheten på talet och stämmer och prata med. Man behöver inte prata exakt lika fort eller långsamt som dem om det känns obekvämt, men man närmar sig ändå liksom. Så med alla medel försöker vi visa att jag är som du är, tycker om mig, lita på mig, genom att jag anpassar min kommunikation efter din. Men sen vill inte jag sitta här och bara härma dig hela tiden, utan meningen är att det här ska vara en dans. Mm. Så när det här är etablerat så är tanken att jag gör en förändring med mig och då gör du en förändring med dig. Att vi följer varandra helt enkelt. Så det är liksom det första. Sen finns det också vissa gester som har en viss konkret betydelse som kan vara intressant att lära sig. Och jag tänker, ja, men till exempel om man nu går på handel så kanske man tänker sig att förr eller senare så hamnar man i en förhandling. Och tänk om man kunde se på människor att de tänkte nej redan innan de sa det. Det vore ju fantastiskt, eller hur? Mm. Därför att när man har sagt ett nej, då är det nästan, det är jättesvårt folk att backa på det. Men så länge man tänker det, en tanke kan ju ändra. Och då finns det faktiskt en grej som, alla gör inte det här hela tiden, men tillräckligt många gör det för att man liksom statistiskt har märkt att det här är intressant. Det är en kroppssignal som är ett resultat av ett snabbt påslag av kortisol, det stresshormonet vi pratade om innan. Och eftersom det sker i realtid så innebär det också att den här signalen som jag strax ska berätta, den kommer i omedelbar anslutning till det de inte tycker om. Så man kan till och med veta vad det är de säger nej till. Och vad det är vi gör, många av oss, det är att vi helt enkelt, vi kniper ihop läpparna en kort sekund. Och det är ofta bara en sekund liksom. Mm. Men, och det är helt enkelt det här kortisolpåslaget som kickar igång. Och det fina är att det här innebär ju då att om du sitter och läser ett avtal med någon och så kommer ni till paragraf 5 och så ser den här personen göra den här läppgrejen och du har ingen anledning att tro att de plötsligt har supertorra läppar eller någonting. Då kan ju du, om du inte hade reagerat på det, då hade de sen sagt, jag vill nog inte skriva på det här, vi kan väl höras efter helgen, och så hade liksom tiden gått, situationen hade runnit i händerna. Mm. Nu kan du behålla koncentrationen, eller behålla kontrollen genom att säga, du, jag upplever att här i femte paragrafen så kanske vi tänker olika fortfarande, vi kan väl prata igenom det en gång till. Mm. Och på så vis liksom styra det dit du vill ha det. Men den stora vinsten med det här är ju det här, tänk dig den andra personen. Tänk att du är den som sitter och läser det här avtalet, kommer till någonting som du känner, fast det här vet jag inte riktigt vad jag tycker. Mm. Och nästan innan du ens är medveten om att du har den tanken, så säger den andra personen, du, här känns det som att vi kanske inte håller med varandra, ska vi prata om det? Det är ju en person som du kommer älska, eller hur? Någon som är så lyhörd och fattar dig så precis att de vet vad du tänker nästan innan du tänker dig själv.
Ja.
Det är ju någon som du verkligen skulle vilja samarbeta ännu mer med och lita på. Det är så relationsbyggande. Överlag så tycker jag att det är just, visst kan man använda sitt eget kroppsspråk för att sända ut vissa styrande signaler. Men jag tycker att det är ännu mer värdefullt att iaktta andras för att se var de befinner sig. Och då kan jag förändra min kommunikation ut efter vad jag ser att de behöver. Till exempel, vi pratar om stress. När vi får stress så, och det här kortisolet, vad som också händer är att det försvinner. Vi får kortisol från frontalloberna och blod försvinner från frontalloberna. Vilket innebär att vi blir asdåliga på rationellt tänkande. när vi är arga och stressade så kan vi inte tänka klart. Det betyder att om någon hamnar i en sån situation, det mötet kommer inte bli bra. Just det, och det fina är att våra kroppsreaktioner kommer ofta snabbare än att vi är medvetna om det. Vi kniper upp läpparna innan vi inte tänker det här, tycker jag inte om. En annan klassiker är att vi, om vi känner oss inträngda i ett hörn och stressade, är att vi ökar vår hudkontakt. Vi tar oss själva kanske på nacken, eller på egna händer, eller på armarna. Därför att hudkontakt är kortisoldämpande. Och det innebär att om man sitter i ett möte med någon och den här personen plötsligt, de kan ju vara ont i nacken. Man måste vara beredd på det också förstås. Det kan ju betyda en sak. Men den här personen plötsligt börjar röra med hudytor på sig själv. Så kan man fundera på, är det här ett stresspåslag? I så fall, finns det någonting i situationen här som kan ha utlöst det, eller i samtalet, som jag måste backa ifrån för att ge dem det utrymme de behöver för att bli rationella igen? För att annars kommer vi inte komma vidare här.
Men alltså, wow, vad man inte vet mycket.
Nej, faktiskt.
Alltså kopplar det så smart också. Alltså det är någonting som vi liksom inbyggt gör
Och någonstans vet vi de här grejerna. Det är inte rocket science, eller hur? Jag menar, om ni tänker efter, nog 17 om ni sitter och pratar med någon och den personen börjar ta sig jättemycket på nacken eller på halsen. Så ni får ju någon lite så här varningsklocka i huvudet utan att veta varför, eller hur? Så vi har det ju där. Vi bara glömt bort att använda det bra.
Men jag tänkte också på det här, alltså med att spegla varandra. För jag har också hört om någon är upprörd.
Ja.
Och jag ska försöka lugna den. Ska jag inte vara superlugn? För att då får jag inget. Utan att man nästan ska vara lite upprörd själv. För att visa att man förstår.
Alltså du behöver inte vara upprörd, för att kanske bara trigga varandra. Ja. Men ta motsatsen då. Att säga att du är väldigt såhär, vad är det frågan om? Och den du möter bara, fast för nu måste du lugna ner dig. Det du känner då är att det här är en människa som inte förstår mig, inte tar mig på allvar.
Nej, precis.
Men vad man kan göra om man möter en upprörd person, det är ju att inte bli upprörd själv, men man kan alltid bli engagerad. Man kan visa att det är okej att vara engagerad i det där. Och så kan man även med arga människor. Man vill inte bli arg. Men om någon bara... Shit, vad är det som har hänt? Det är helt galet. Det ska vi verkligen titta på. För vad som händer då är att en människa som är upprörd eller arg, det är ungefär samma sak. De har förberett sig mentalt på att det kommer att ställas ett hinder i vägen för dem. Och det hindret är du. Om jag inte är det hindret, om jag visar att det är okej att vara engagerad i det här, jag är också engagerad, då blir deras hjärna helt förvirrad. Och då säger den, hjälp, ge mig ett kommando, vad ska jag göra nu? Jag har inget hinder här. Och där kan man gå in och styra dem dit man behöver dem. Genom att vi sätter oss och tittar på den här lösningen här borta till exempel. Men, igen, ingenting av det vi pratar om nu, det här med anpass efter andra och sådär. Jag menar inte att man någon gång ska behöva begå våld på sina egna åsikter. Det kan ju vara så att man möter någon som är upprörd och man tycker att, men du är en idiot. Det finns ingen anledning att vara upprörd i det här. Då ska man inte... bli engagerad själv. Men då finns det ett bra knep. Det finns en grej man alltid kan säga för att få arga eller upprörda människor på sin sida och som alltid är sant, även om man inte håller med om. Och det är det här. Jag förstår absolut att du är upprörd. Hade jag varit du hade jag reagerat på precis samma sätt. För det är alltid sant att om du hade varit dem så hade du gjort det de gör. Det är alltid sant. Men det är inte vad de hör. Det de hör är, oj, här är någon som verkar stå mig och lyssna på mig. Hade jag varit du hade jag reagerat på precis samma sätt. Wow, dig ska jag lyssna på. Du fattar ju grejen. Jättepraktiskt.
Verkligen, det ljuger man inte ens.
Nej, det var aldrig ljuga.
Ja, det skulle man ju lära sig.
Ja, du har just gjort det.
Ja, precis. Men jag tänker så här, när man jobbar typ på café och är kastad och någon är skitsur.
Ja.
Då, den hade varit guld. Då.
Verkligen. Men hur har du, när började du lära dig kroppsspråk? Hur har du fått användning av det i ditt liv?
Nej, men jag tycker nog att den... om jag får kalla det för karriär eller vad det nu är som jag har på det jag gör. Jag hade absolut inte kommit så långt som jag kom så snabbt i början. Om det inte var för att jag också själv använde mig av de här teknikerna hela tiden. Så till att knyta bra relationer, var tydlig i min kommunikation och använde mig av allt det här. För att få igenom de idéer jag vill ha igenom. Och jag gillar inte det som heter anekdotisk bevisföring. Självhjälpsvärlden är ju full av det. Någon som skriver en bok som är så här: det här funkade för mig, så kommer det funka för dig. Nej, det är inte säkert. Bara för att det funkade för dig. Så att vad jag försöker göra är att jag tittar på forskningen och säger att det här verkar funka. Och sen använder jag det själv. Och funkar det inte för mig, då kommer jag inte ens skriva om det. Men verkar det vettigt så vill jag åtminstone implementera i mitt liv också. Så att jag har ju använt mig av de allra flesta tekniker som jag skriver om själv. Och jag tror att det är... alltså 2005 bestämde jag mig för att det här är vad jag ska göra yrkesmässigt. Och 2007 så hade jag en tv-serie på SVT och min första bok ute. Och det är inte, jag tror inte att det är för att det jag gjorde var så fantastiskt briljant. Utan det var för att jag var väldigt duktig på att kommunicera. Varför det här var bra liksom.
Att det verkligen är key för att lyckas så ligger mycket i kommunikationen. Vad spännande. Ja, och då var det kärlekskoden du hade, eller hur?
Nej. Det här var ett program som heter Järnstorm. Och Järnstorm, ja, och Järnstorm gjordes i 2 säsonger. Och det gick ut på att jag gick ut på stan och genomförde psykologiska experiment på folk som i princip såg ut som trolleri. För det var helt galet liksom, effekten vi fick. Och sen så hade vi en expert som kunde förklara varför det här hände. Varför jag kunde göra det jag gjorde. Och det var ganska hyfsat extrema. Och eftersom jag också är illusionist så blev jag anklagad för att liksom, men det där är trollerirekvisita. Nej, allt vi gjorde var legitimt. Det var det som är hela grejen. Men då, jag kanske sprang ut så här, första avsnittet handlar om minnet. Och då vill jag dels visa hur bra minnet är, också hur skört minnet är. Och för att demonstrera hur skört minnet var så sprang jag ut i en park och hoppade på stackars mammor som gick med barnvagnar och fick dem att glömma bort namnet på sin bebis.
Nej.
Bara för att visa att så här funkar minnet.
Nej, hur går det till?
Ja, men och då var det naturligtvis inte så att jag fick dem att glömma det permanent. Nej, utan vad det handlar om att jag störde den processen som vi använder när vi ska helt enkelt, när vi ska accessa vårt minne, när vi börjar leta hjärnan efter information. Så att jag tog inte bort informationen, utan jag störde liksom letandet av den. Och sen motsvarande så minnestränade en person som har så dåligt minne så att de 2 gånger glömde att komma till inspelningen. Bara för visar att man kan få bra minne. Så, att så den typen av grej gjorde vi i 2 säsonger. Sen satt i Talang, juryn 2011, vilket var bizarrt. Och Kärlekskoden, det roliga att Kärlekskoden var samma år som programmet som du pratade om. De som,
ja, ja, ja.
Det här blind date. Så vi konkurrerade lite med dem. Ja.
Det här med misslyckanden som du inte gillar.
Ja.
Jag är väldigt spänd på det.
Ja, för du har sagt att du inte tror på misslyckanden. Har vi. Nej. Vad menar du med att du inte tror på misslyckanden?
Nej, men jo. Alltså, misslyckanden, man kan tro på misslyckanden om man vill. Men så här. För mig, ett misslyckande är... Det finns absolut genuina misslyckanden. Men de är ganska få. Och misslyckanden kräver några saker. Till att börja med kräver du att du inte kan göra om. Alltså om du är hjärnkirurg och patienten dör, då har du misslyckats, kan man ju verkligen säga. Eller om du är företagsledare och kör det företaget i botten, och det företaget kan man ju säga har misslyckats som man vill. Men de flesta av oss befinner sig kanske inte i den situationen. Och då är det så här, för mig så finns det en målbild, det här är vad jag vill. Jag har en ansats, jag gör ett försök och så får jag ett resultat. Och antingen så kommer det resultatet vara jävligt nära min målbild, eller så kommer det inte vara det. Båda de är information. Om det inte blev enligt min målbild, då får jag väldigt värdefull information om hur jag ska kalibrera om någonting i min ansats inför nästa gång jag gör det här. Misslyckande blir det bara den gången jag stannar där jag säger, här, då blev det inget bra och går därifrån. Alltså så här, tänk dig en bågskytt som ska skjuta OS, vad fan vet jag, jag kan inte bågskytta. Men, och så skjuter man en pil och så ser man att första pilen fastnar liksom till vänster om måltavlan. Då vet den bågskyttaren, den här bågen drar lite åt vänster. Jag måste sikta mer åt höger på nästa pil. Och så kommer den bli bättre. Så det är bara liksom ditt resultat och information. Samma sak med en tenta. Du kan ju skriva, du har en idé om att du ska få skriva jättebra på den här tentan. Och sen så pluggar du det du tänker att du behöver plugga för att skriva bra på den här tentan. Och så gör du tentan och så går det åt helvete. Men du kommer sannolikt få göra en omtenta, eller hur? Nu har du all information du behöver för att kunna göra den omtentan sjukt bra. Misslyckande blir det bara den gången. Bara, nej, det var den enda någonsin. Det kommer aldrig hända igen. Nu är det dålig. Så att för mig, misslyckande blir det samma sekund som du säger till andra. Jag misslyckades. Men vi har någon form av skräck. Speciellt i Sverige tror jag. Inför att misslyckas. Som gör att vi gärna mörkar det också. Ja, men folk som, du vet, på jobbet man har tagit på sig någonting. Eller en projektgrupp kanske i plugget. Och bara, men jag skriver de här sidorna i arbetet. Och så gör inte den personen det. Och så bara mörker man, men det kommer på måndag och så händer ingenting och man blir mer och mer frustrerad över den här personen. Och varför de inte levererar, för att de sitter och panikar för att de har misslyckats, vet inte hur de ska ta sig ur den gropen de gräver ner sig i. Det ironiska är att den som tar kontroll över situationen, den som istället kommer och säger, hörni, vet du vad, jag lovade att jag skulle leverera det här, det har inte hänt, det var inte alls min avsikt, jag måste titta närmare på varför det blev så här och så återkommer jag på hur vi kan göra på ett bättre sätt. Den personen har ju fortfarande vårt förtroende. Det är inte någon vi upplever som har misslyckats. Det är någon som vi upplever. Den här gjorde inte det de sa att de skulle göra, men situationen pågår liksom.
Men då blir det som att den tar ansvar fortfarande.
Ja, exakt.
Den tar ansvarstagande.
I en process som inte är slut.
Ja.
Det är ju klart att man har en deadline där uppsatsen måste vara klar. Liksom. Men det är ändå, misslyckande blir det först när man säger att det är ett misslyckande, tycker jag. I de allra flesta fall.
Så envis person misslyckas inte då? om man liksom inte ger sig för man.
Ja, det handlar väl också om hur man. Det handlar väl också om man måste ju vara tillräckligt ödmjuk då för att prova och göra nya saker.
Ja, såklart, men jag menar att man inte ger upp på det.
Nej, precis.
Ja,
precis.
Ja. Inte att jag kör samma spår hela tiden.
Nej, men det var det Einstein eller var det Milton Erickson som sa att definitionen på galenskap är att göra samma sak om igen och tro att man ska få olika resultat.
Ja. Men varför tror du att vi är så rädda för att misslyckas?
Därför att en gång i tiden bodde vi i grottor. Och apropå att vi har pratat om att vi sitter ihop. Och då var det sjukt viktigt att få vara med i gänget. För var vi med i gänget i grottan, då hade vi trygghet. För vi var flera. Vi hade tak över huvudet. Vi hade värme och eld. Vi hade mat. Om vi inte fick vara med i gänget, om vi liksom blev exkluderade för de inte tyckte om oss, då fick vi inte vara i grottan. Och då hade vi inte värme, vi hade inte mat, vi hade inte eld och det stod en jävla tiger där utanför som käkade upp oss bergs. Mm. Så att vara socialt accepterad är för den primitiva delen av vår hjärna lika med vår överlevnad. Och det är därför det är så sjukt läskigt att göra saker där vi känner att vi kan bli negativt socialt bedömda. Att folk kanske inte tycker om oss. Alltså att prata offentligt ska ju vara den största skräcken hos folk. Dö kom på plats 3. Prata offentligt kom på plats 1. Ja. Jag tror misslyckan är samma sak. För att någonstans i vår hjärna bara, tänk om de inte tycker om det, du kanske inte får vara med. Och då är tigen där ute. Mm. Sen vet vi rationellt att det inte är så idag. Vi har ett samhälle som inte fungerar så. Men hjärnan har inte riktigt hängt med. Och jag tror att det är det. Mm. Det är den där skräcken för vad ska folk tycka. Och faktum är att jag tror att den rädslan, den påverkar nästan alla beslut vi tar. Om vi inte räcker upp handen liksom på mötet eller den här lektionen när vi egentligen inte håller med. Eller vad, alltså, till och med sådana små saker. Bara, nej, jag ska inte ställa till. Nej. Men varför inte då? Ja, men vad ska andra tycka? Alltså, det finns där hela tiden. Man vill inte bli sedd. Och en del överkompenserar det här genom att bli superextroverta. Och andra liksom drar sig undan. Men jag tror att väldigt, väldigt mycket i vilka vi är och hur vi beter oss handlar om liksom att navigera den där sociala minfältet, att få vara med.
För du sa att vi fattar ju rent rationellt att vi kan misslyckas inom citationstecken. Men att vi fattar inte det rent liksom, inte, emotionellt eller sådär. Ja. Kan vi öva upp hjärnan?
Absolut.
Hur gör vi?
Genom att det är rent KBT, genom att utsätta sig för det. Genom att göra fel. Och är det riktigt illa, alltså om man har någon form av nästan så här social rädsla, att man inte vågar prata med folk för att man är rädd för att man ska säga någonting dumt eller så vidare. Så kan man, dels kan man börja med att lyssna på ett vanligt samtal och se hur ofta folk missförstår varandra. De berättar ett skämt som aldrig kommer till punkt. Eller så här, och märker bara, det gör inget. Det bara löper vidare. Mm. Sen kan man också bestämma sig för att nästa gång jag pratar med ett gäng människor, jag ska göra lite fel. Jag ska berätta en dålig, rolig historia eller någonting. Bara för att se hur det känns. Och så märker man, wow, det hände ingenting. Sen kan man ju träna sig mer hardcore. Jag menar inte att man med flit ska misslyckas på tentor. Men det kan man ju göra om man vill. Men för det är det. Att man måste träna hjärnan att inse att det här är inte dödligt. Men det kräver den repetitionen, den träningen. Jag själv har ju fått lära mig liksom den hårda vägen. För när jag står på scen som mentalist. Så det är 800 pers där. De har betalat mycket pengar för att komma och se mig. De har vikt en hel kväll. Jag ska underhålla dem nu i 3 timmar. Mycket står på spel. Men allt jag gör bygger på att jag tar upp slumpvis människor från publiken och så gör vi grejer på scen. Och eftersom jag inte kan kontrollera vem jag får upp så kommer någonting fucka upp. Någonting, jag kommer få upp någon som är för full, någon som inte fattar vad jag säger, någonting kommer gå fel. Om jag då tycker det är jobbigt, om jag då tycker att nu misslyckades det, då kommer det bli sjukt jobbigt för hela publiken. Enda sättet att hantera det, det är att jag inte tycker att det är jobbigt när det går fel. Och det här är också tipset för hur man gör för att prata offentligt. Så länge man visar att man är i kontroll. Oj, nu blir det inte alls som jag hade tänkt mig. Jag vet inte vad jag ska säga, jag måste gå och titta i manus. Den personen älskar vi. Det är den där som liksom får tunghäfta och står och stammar och fryser som vi tycker är jättejobbiga.
Så att, för man mår dåligt själv.
Ja.
Alltså man sitter där själv och mår nästan sämre.
Exakt.
Än den som står på scen, känns exakt. Som ibland.
Så det enkla är liksom, men vi känner att vi har den här, vi måste vara så professionella, vi måste hålla ett så bra föredrag. När det sanna är att om du är mänsklig, om du hela tiden berättar vad som pågår i din hjärna, speciellt när du är nervös, så kommer folk tycka att du är ännu mer sympatisk. Och de kommer inte tycka att du är mindre professionell, har också studier visat. Och jag menar, jag har ju haft shower när mitt stora finalnummer, det vi har väntat på i 3 timmar, bara blir plattfall för någonting oberäkneligt hände liksom. Jag kunde inte styra människan dit jag ville eller vad det var. Och då måste jag ju kunna hantera det så att folk ändå känner att men vi hade kul ändå. Mm. Och det lär man sig bara genom att göra. Så att,
Hur börjar man i små steg? Eller det beror på
med att misslyckas.
Ja. Men på scenen då?
Men det finns ju ingen. Där, det är ju bara in på kasta sig ner på djupa änden på en gång. Det finns ingen så här smyga sig in i det. Inte, utan det eftersom jag aldrig vet vad som kan gå fel. Så kan jag inte förbereda mig riktigt på det heller. Jag kan inte ha en plan B, för det kommer alltid vara olika grejer varje gång.
Så jag tänker man måste ändå ha, eller för att ta sig och utsätta sig för den situationen, ja, så måste man ändå ha jobbat. Nej,
för att utsätta sig för den situationen så måste man bara vara lite dum i huvudet, tror jag. Okay. Eller lite masochistisk kanske. Jag tror det är, ja.
Lite kul idag. Ja.
Nej, men det är också det att jag vet vad vinsten är när det lyckas, så jag är beredd att ta den risken. För jag vet att det blir så bra. När de 8 gånger av 10 eller 9 gånger av 10 som blir som jag vill att det skulle vara. Så det är också någon form av så här cost-benefit-analys där.
Ja, för sen har du också sagt att du inte grubblar över det du misslyckas med.
Nej.
Och det känns också så här, ja, lätt att säga bara, nu slutar jag grubbla.
Ja, men det är lite korkat. För att om jag förde bok över alla de här misslyckandena som jag till exempel gjorde på scen, eller inte misslyckade någon, men ja, ni förstår. Då skulle jag ju ha så här ett perfekt register som jag bara kunde så här lära mig hur jag ska trycka i alla vattenhål i showen. Men det har jag ju inte. Utan någonting sånt händer, jag hanterar det, så går jag vidare. För att jag tycker alltid det är mycket roligt att röra mig i riktning mot någonting istället för riktning från någonting. Och att tänka på det som hände förut och det som gick fel förut, det är att röra sig i riktning från någonting.
Mm. Har du alltid haft lätt för att liksom tänka
framåt? Nej, inte alls. Inte alls. Men vet du vad? Jag tror att det också var någon form av överlevnadsgrej. För att i grundskolan så var jag ganska mobbad. För att jag var väldigt socialt inkompetent. Det var en av anledningarna. Och det var också en av anledningarna att jag började tycka de här grejerna var intressant. För att jag fattade inte vad man gjorde med andra barn. Men vad som händer med det, människor med dålig självbild blir också extrema narcissister. Man går omkring i liksom en bubbla där man bara tror att bara, det kraschat plan där borta, det var nog mitt fel. Alltså, då har man ingen så här horisont. Man tänker bara på det som hände förut och det som händer nu. Jag har inte förmåga att tänka framåt alls. Så jag var tvungen att lära mig det liksom i ren överlevnads... Som ren överlevnadsstrategi bara helt enkelt. När jag skulle ta mig ur den här mobbingperioden. Att bara liksom blicka fram. Det tog lång tid, det tog många år. Därför att då fanns verktygen för det fanns säkert, men jag visste inte att det fanns sådana verktyg för det här med att jobba med självbild eller vad det nu är. Utan jag var tvungen att hitta på allt det där själv, så det tog ganska lång tid. Men där någonstans lärde jag mig det, att det är alltid roligare att se vad som är bakom nästa hörn.
Och det är inte bra att älta heller?
Nej, det är jättedåligt att älta. Därför att när du tänker en tanke så... Så här, hjärnan är uppbyggd av det som heter neuroner. Vi pratar om spegelneuroner. Neuroner är hjärnceller. De sitter ihop med synapser och så går det transmittersubstanser däremellan. Så det är liksom en tanke, ett nätverk av hjärnceller. Och när du tänker en ny tanke så knyter du ihop nya hjärnceller, ett nytt nätverk. Liksom. Och varje gång du tänker den där tanken så förstärker du det här nätverket lite. Varje gång du skickar de här kemikalierna igenom det så blir det lite starkare. Och det innebär också att det blir lite svårare att inte tänka den tanken. Nej, men det blir som att man trampar en stig i skogen. Man går varv på varv på varv, så blir det mer och mer nedtrappad. Det är samma sak. Och till slut om den är tillräckligt djup så blir det svårt att kliva ur den. Så inte nog med att vi har svårare att, om vi ältar, om vi liksom grunnar på den här grejen hela tiden. Inte nog med att vi gör det svårare att bli av med den tanken vid ett senare skede. För att vi rent cellnivå stärker den. Vi gör också svårare för oss själva att faktiskt ta sig ut från den och börja tänka på någonting annat. Så att man ska absolut inte älta. Man kan jättegärna... Ja, men om man har varit med om någonting dumt eller irriterad, eller man har gjort slut eller vad det nu är. Men ta någon dag då, en dag kanske. Prata med någon kompis, gråta ut om vilken idiot den här killen är. Och gå sen vidare. För du gör inte dig själv någon tjänst av att liksom gräva ner i det där. Plus, här är en annan grej, när vi ältar så känns det som att vi ältar två grejer. Antingen ältar vi liksom vår egen självbild, usch vad jag är dålig, så skrev sig det dåligt på den här tentan. Eller så ältar vi någon annan människa kanske om hur någon har behandlat oss. Och när vi ältar andra människor så tänker ju de förmodligen inte på oss lika mycket som vi tänker på dem. Och då måste man ju välja, är den här människan värd så mycket av min tid, min energi och mitt fokus som jag just nu väljer att lägga på honom eller henne? Förmodligen är de inte det.
Nej. Där har vi något.
Det har vi, definitivt.
Men då, för då kan man också det här med fake it till make it.
Ja.
Att man liksom, om man då inbillar sig att man är typ, om man är bra på någonting, säger man sig själv. Då kan man också bygga upp det gärna så man börjar tro på det.
Ja, men, det är lite så här att hjärnan är lite konstig många gånger. Och ofta är det så att den bilden du har dig själv, den är väldigt påverkad av hur du blir behandlad. Om folk behandlar dig som en idiot så kommer du förr eller senare att tro att du är en idiot. Men om folk behandlar dig som att du är smart, då kommer du... Alltså det har man gjort studier där man har bara talat om för en klass att ni är supersmarta. Och då plötsligt skriver de bättre på prov än klassen som inte får höra att de är supersmarta. Så att hur andra behandlar oss påverkar bilden av oss själva. Men... andra behandlar oss utifrån hur vi signalerar att vi är. Så att oavsett vad jag känner på insidan, om jag signalerar till dig att jag är väldigt bra på någonting, då kommer du behandla mig som att jag är bra på någonting. Och då kommer min hjärna börja bygga min självbild av att jag är bra på det, för det är så du behandlar mig. Så att det blir en väldigt konstig loop där. Men det går alldeles utmärkt att göra det. Det låter askonstigt. Ja, visst. Och då börjar jag ju bli bra på det. Och då kommer du behandla mig som det ännu mer. Och så blir det bara härligt. Det känns lite konstigt i början. Men
man vänjer sig.
Man vänjer sig, ja, exakt.
Då kommer vi också till det här med lycka. Eftersom att många är så stressade på Handels. Kanske inte ens lyckliga som skulle vilja vara. Så vidare, så vidare. Men för att prata om lycka tänkte vi, vad är lycka? Vad skulle du säga till
det? Ja, men lycka är ju... Menar du för mig personligen? Eller?
Ja, men måste du se på det? Eller ja?
Nej, men,
det blir ju ganska personligt.
Ja, kanske det. Det finns ju några saker som behöver vara på plats. För att man har ju tänkt, men kan vara lyckliga pengar. Men det finns ju nivåer idag som är så här, ja men faktiskt så behöver vi ett ekonomisk bas på den här nivån. För att vi ska kunna sluta tänka, för att vi ska liksom vara okej. Så det finns, vi måste ju ha liksom de basala behoven måste vara tillgodosedda. Men när de är det så är det ju det här med relationer. Och det finns en hel del forskning idag som pekar på att det just, om vi inte har nära intima relationer. Då känner vi oss isolerade. Det leder till depression. Vi börjar gå i terapi. Det är en av våra liksom, gränser till folksjukdomar just nu. Ensamhet. Att vi känner oss, och det betyder inte att man är själv. Alltså att det är en. Utan det betyder att man går omkring och känner att ingen förstår mig. De är idioter i klassen. Jag kan inte prata med min flickvän hemma. Man har ingen man kan kommunicera med.
Och det kopplar då till att vi förstår vad man sänder.
Ja, och det är ju för att vi har misslyckats att bygga relationerna. Så att det här att ha några nära relationer, någon man kan ringa när som helst och prata om vad som helst med, någon man alltid kan grotta ut oss, även om man inte ältar. Livsviktiga för oss. Det finns en, jag tror att hon var australiensisk sjuksköterska som heter Bonnie Ware, och hon jobbar inom, eller jobbade inom den palliativa vården, alltså folk som ska dö. Och hon gjorde någonting som kanske inte var så uppbyggligt, men hon började intervjua folk, så här, vad ångrar du mest? Och det är så här, skön fråga att ställa någon som kommer dö om 10 minuter, vad ångrar du i ditt liv nu? Men,
på
ja, verkligen. Men i princip alla svarade samma sak. De ångrade att de hade jobbat för mycket och att de inte hade förverkligat sina drömmar och att de inte hade ägnat tillräckligt mycket tid åt familj och närvänner. Det är liksom, ingen sa att det var några serier på Netflix som inte hade hunnit kolla på. Det var faktiskt ingen som sa det.
Ja.
Och varför jag säger det är inte bara för att raljera, därför att det är också så här, det är så lätt att säga att vi måste ha relationer, men vi är ju så sjukt stressade idag. Vi har ju så otroligt lite tid. Och då är det klart att det här med att bygga relationer och verkligen lyssna på varandra, det är någonting som tar tid. Och då kanske det är så att vi inte har den tiden. Eller, har ni smartphones båda svar? Jag antar det. Alla svar jag har det. Har ni någon aning om hur mycket ni kollar på dem om dagen? Ett snitt bara, så här, inte tid utan bara gånger.
Nej, jag har ingen aning. Men jag kollar hur mycket som helst. Och ibland så kollar jag utan att fatta att jag kollar.
En gissning.
Man kollar säkert 6 gånger i timmen.
Genomsnittet, och nu säger jag genomsnittet, det betyder att äldre människor kollar mer sällan, vilket innebär att ni kollar oftare, men genomsnittet är 200 gånger om dagen. 45 sekunder per gång, det är 2 timmar och 16 minuter om dagen. Det är på en arbetsvecka, om en arbetsdag är 8 timmar, det är 16 timmar på en vecka, det är alltså 2 hela arbetsdagar på en vecka som man går till telefonen. Och sen är det så att vi kollar ganska mycket på tv, en del tv kollar vi på telefonen, men vanligt tv-tittar har också ökat, streamingtjänster och så vidare. Slår vi ihop tv-tittande med allt vad det innebär idag, och mobilanvändande, så gör vi det 2400 timmar om året i genomsnitt i Sverige. För att sätta det i perspektiv, på ett år, nu blir det mycket siffror, men jag ska försöka hålla enkelt. På ett år går det 8070 timmar eller någonting sådär. 8000 ungefär timmar. Men om vi räknar bort 7 timmar per natt för att vi ska sova, så har vi 6200 timmar vaken tid per år. Det är det vi har, 6200 timmar vaken tid. Så jobbar man och går i plugget, ganska mycket av dem. Mellan 15 och 1800 timmar. Så det är liksom en tredjedel som försvinner redan där. Men det är det vi gör. Alltså om man har ett heltidsjobb och jobbar 40 timmar varje vecka. Då jobbar man 1832 timmar på ett år. Mer blir det inte. Det kan inte bli mer. 1800. Det är som, och på ett år hinner man göra ganska jävla mycket grejer. Men vi kollar fortfarande på tv och vår mobiltelefon. 2400 timmar på ett år. Det är ett helt års arbetstid och 4 månader till. Och då börjar jag tänka igen så här, hur är det nu det där med att vi är stressade och inte har tid till någonting? Eller har vi bara så här börjat lägga det på andra saker kanske? Jag sitter själv framför Netflix, det är inte så. Men man ska vara medveten om de val vi gör, tror jag.
Men har det inte blivit en grej också att man säger att man är stressad? Nej, jag hinner inte det, för man kan inte riktigt känna för någonting också. För så kan jag, alltså när man väl börjar planera in saker så hinner man ju så mycket mer.
Ja, men så är det ju. Man hinner ju aldrig göra så mycket som när man har mycket att göra.
Nej, det är ju då man hinner som mest. Och sen kan man gå och bara ha en lust. Ja, mycket tv-tittande. det är ingenting som vi blir lyckliga av.
Nej, det är någonting vi, ja absolut. Mm. Därför att dels så gör det att vi gör det istället för att bygga de här relationerna.
Mm.
Och det gör ju också igen när vi bygger på den här känslan av isolering och ensamhet.
Mm.
Det finns ju en direkt korrelation mellan depression och Facebook-användarna. Den här undersökningen är några år gammal, då var Facebook större.
Mm.
Och ju mer deprimerade människor är, desto mer tid lägger de på Facebook.
Mm.
Sen vad som är hönan och ägget här, det är inte helt klart. Nej, förmodligen exakt. Är det en spiral.
Mm. Men skulle det då räcka om man lämnar telefonen? Alltså förstå, om jag bara låter bli att kolla?
Mm. Det är jättebra. Typ. För då har du ju, alltså om man, vi är ju i Stockholm. Om man åker tunnelbanan eller någonting. Alla sitter med sin mobiltelefon. Mm. Och de gör säkert jätteroliga saker och jätteviktiga saker. Men en sak ingen av dem gör, det är att ha tråkigt. Vi kan inte ha tråkigt idag.
Nej.
För vi har hela tiden stimuli. Problemet är att vår hjärna vill ha tråkigt. Det finns direkt korrelation mellan kreativitet och produktivitet och tråkighet. Eller att faktiskt inte göra någonting. Det bästa vi kan göra för att vara ordentligt effektiva, det är att ta liksom en tunnelbaneresa i 10 minuter. Och bara inte göra någonting. Att bara vara med sig själv. Inte ens lyssna på musik. Att åka några stationer på tuben. Inte kolla sociala medieflödet.
Vet man vad det beror på? Att det liksom triggar kreativiteten?
Ja, därför att när du hela tiden ger dig själv ny stimuli. Så ger du hela tiden gärna nya saker att processa. Det kommer hela tiden nytt som ska processas. Mm. Men om du slutar ge dig själv stimuli. Då börjar gärna processa det du redan har gett den. Och då kan du ju tänka vidare på de grejerna. Och hinna ta dem i flera steg. Mm. Det hinns inte med om du matar nytt hela tiden.
Också logiskt när man tänker på det.
Som det nästa.
Ja.
Sen det här, du har hört någonting om fördröjda belöningar.
Precis, ja. Att fördröjda belöningar ska göra en lyckligare.
Ja.
Varför då? Eller hur funkar det?
Jo, men det funkar så här. Att, och fördröjda belöningar, så marshmallow-testet är ju när man gav marshmallows till barn. Så antingen äter du den här marshmallows nu, eller så väntar du i 10 minuter och då kommer du få en hel tallrik med marshmallows. Och så såg man då att vissa barn kunde vänta och andra barn kunde inte vänta. Och först så började man titta på vilka strategier använder de här barnen som väntade. Och så försökte man så här dra slutsatser, det är någonting vi kan lära oss av. Men sen började man också följa de här barnen. Och man insåg att de som redan så små hade den här strategin att man kunde vänta. De lyckades alltid mycket bättre i livet än de som inte kunde vänta. Och då började man undra, undra varför? Och egentligen så är lösningen ganska enkel. Och det är den här. När du tänker på vem du är idag så baserar du det på allt du har varit med om.
Mm.
Och det du är med om just nu. Men det du är med om just nu är bara en bråkdel av allt annat du har varit med om. Så just du just idag är ju förra måndagen. Alltså idag är du ditt framtida jag jämfört med förra måndagen. Förstår vad jag menar?
Mm. Ja.
Och det, så det, med andra ord, det som gör oss lyckliga eftersom vi tänker, vem är jag glad? Och då tänker vi på det vi har varit med om. Alltså så skapar vi vår lycka utifrån våra erfarenheter och våra minnen av våra erfarenheter. Med andra ord så är det jaget som minns som kommer vara lyckligt. Det jaget som gör, det nutida jaget, kan bara vara lycklig i nuet. Liksom. Man äter den där marshmallowsen omedelbart. Och då är jag lycklig några sekunder när jag får en sockerkick. Liksom. Då har det visat sig att omedelbar belöning är i princip alltid kortsiktig. För den är över på en gång. Och sen så väldigt mycket av det som liksom är frestelser idag är de här onödiga omedelbara belöningarna. Men om man istället tänker att jag ska tillgodose mitt framtida jag. Jag ska fördröja belöningen. Jag ska göra att mitt jag om ett år ska vara glad. När jag om ett år tittar tillbaka på mig själv på vad jag gjorde så ska jag vara glad över de beslut jag fattade. Då fattar man andra val. Då kanske jag inte trycker i mig liksom ett vinerbröd varje morgon till frukosten. Utan jag kanske börjar träna istället. För att jag vet att det är tråkigare. Men jag kommer vara gladare sen. När jag gör det.
Mm.
Och eftersom det alltid är det framtida jaget. Du är ju alltid ett framtid jag också. Naturligtvis.
Mm.
Så det här kanske blir väldigt, väldigt obegripligt nu. Eller svårförståeligt. Men om du försöker göra ditt framtida jag lyckligt. Så kommer du undvika de omedelbara belöningarna. Och därmed de kortsiktiga belöningarna. Och du kommer jobba mer mot långvariga belöningar. Och långvariga belöningar är ju per definition långvariga. Och har därför större möjlighet att göra dig till och med tillfreds människa som känner att du har meningsfull tillvaro.
Mm.
Men det låter lite som att det handlar om ett konsekvenstänk.
Ja, men det är det ju. Men det är ett konsekvenstänk liksom fram i tiden.
Ja. Att jag fattar, det kommer ske då.
Ja.
Också så här självdisciplin.
Ja, men ja, det är det ju. Och jag har jättesvårt med självdisciplin. Men då det är jättebra att ha det som en sån här tankegrej. När man ska göra ett val. Jag vet inte hur jag ska göra med det här, jag borde, fast kanske inte. Så kan man alltid tänka, vad skulle mitt framtida jag vara glad över att jag gjorde? Vad kommer jag om 2 veckor vara jävligt nöjd över att jag valde just nu?
Mm.
Ska jag gå och köpa en pizza? Eller ska jag inte gå och köpa en pizza? Eller vad det nu är. Det kan vara vad som helst. Ska jag plugga till tentan? Eller ska jag kolla på Netflix? Vad kommer jag om 2 veckor tycka var ett bra val?
Ja.
Men då blir det lite det här, tänkte jag. De här människorna som ångrar att de inte umgick tillräckligt mycket och så vidare och så vidare. De kanske tyckte att de jobbade för mycket. Jag tror att man tänker att, ja men jag jobbar idag för att det blir bra. Då får jag min månadslön och jag kanske kan avancera och så vidare.
Jag gör de andra
grejerna sen. Kan det här bli en liten fälleben också, kanske? Att man... Även riktigt det här konsekvenstänket om man hela tiden ska...
Nej, men jag tror snarare det är så här att de som är fast i jobbet de tänker att om jag jobbar jättemycket nu så blir det bra sen.
Ja.
Men det blir aldrig bra sen.
Nej, för sen kommer aldrig. För nej. Sent.
Nej. Och sen var de sitt sista framtida jag när de låg på dödsbädden och insåg att oj, ingenting av det jag gjorde var för att tillgodose mitt framtida jag. Och här är jag nu. Och nu har jag ingen framtid kvar. Jag har bara baktid. Och är inte så nöjd över det.
Nej, så då gäller det ändå att hitta någon slags balans och kanske, för jag tänker om de då hade tänkt att ja, men jag vill umgås mer med min kompis för att vi kommer att ha en stark relation om ett år, då hade det kunnat vara någonting.
Nej, men då kan man, ja, men man hade kunnat tänka sig, okej, ska jag jobba över hela den här veckan eller ska jag åka hem till familjen? Vad kommer jag om en månad vara glad över att jag gjorde? Ja, det kanske är att jobba över, för det kanske är det riktiga valet i det sammanhanget, men man kan alltid ställa sig, vad kommer jag i framtiden tycka var det bra valet? Utifrån hur jag vill leva mitt liv. Jag tror inte att det betyder att man alltid gör de bästa valen. Men man har större chans att göra dem i alla fall.
Brukar du tänka så? Använder du det i din val?
Det gör jag. Det gör jag. Och ganska, inte alltid, men ganska, ganska aktivt när jag gör det. Jag brukar till och med visualisera. Liksom inte bara vad mitt framtida jag kommer tycka. Utan kanske också jag försöker se mitt framtida jag. Vem vill jag vara? Om 5 år. Var befinner jag mig? Vilka kläder har jag på mig? Hur ser den miljön ut? Hur känns det att vara där? Och när jag vet det, då kan jag bara jobba bakifrån sen. Liksom. Okej, vad gjorde jag precis innan jag kom hit? Ja, det där. Ja, men vad gjorde jag innan det då? Ja, det där. Och så får jag en hel handlingsplan. För vad ska jag göra för något?
Det blir lite självdisciplin.
Det blir ja, absolut. Och jag behöver det. Jag är så sjukt odisciplinerad. Jag är verkligen så där. Åh, vad är det som blänker där borta? Och det roligaste vet är ju andra människor. Jag kan liksom sitta och har panik för en deadline som skulle varit inne igår på en bok och så ringer de och bara, du, ska vi ta en kaffe? Bara, jajamän! Det är alltid roligare.
Ja. Fast det är ju också, det låter ju som någonting man ändå skulle, balans som sagt.
Ja,
men om man ändå skulle bli lycklig av.
Ja, jag tänker det också.
Ja. Gud vad härligt. Men om du skulle ge ett tips till handelsstudenter för att bli lite lyckliga, skitsvårt väl lite tips. Men har du någonting?
Oj, jag tycker att vi har gjort så många tips. Men någonstans... Alla de här grejerna vi har pratat om. Fundera på vad du gör med din tid. Så du gör rätt saker. Och fundera på, ja, kanske det vi pratar om nu. Då, vad du tror att du i framtiden skulle tycka var det bra valet. Är det de där timmarna på Instagram? Eller är det någonting annat? Och vårda den här relationen. Glöm inte bort det. Vi är så individualistiska idag. Men vi behöver ta tillbaka det. Jag tror att det till och med finns en så här, speciellt bland killar. En sån här liksom att det är lite skämmigt nästan.
Nej,
men det här med vårda relationer, alltså det är så här mjuka mysgrejer liksom. Men det är grejen att folk som är socialt kompetenta, det här har en ren krass verklighet, folk som är socialt kompetenta, de får högre lön snabbare än sina kollegor, de bygger nätverk på jobbet på 18 månader som de andra tar 13 år att bygga, de blir väldigt snabbt ledare, så att social kompetens har en väldigt praktisk och affärsmässig dimension också. Och med det i bakhuvudet så kanske det är lättare att känna att ja, men jag ska vara lite mer socialt fingertoppskänslig.
Mätbara mål.
Ja, mätbara mål. Jag älskar mätbara mål.
Vad härligt.
Ja.
Och så din favoritfråga, din specialitet.
Ja, inför vårt förra poddavsnitt så hade vi torka på frågor som vi kunde ställa. Så jag letade runt på, jag googlade bra frågor att ställa till folk man inte känner.
Jaha, ja. Intressant. Finns det en sån?
Ja, ja. Det fanns det några.
Talas,
men då fastnade jag för en fråga. Och den är så här. Om du var en stenbumling, var i världen skulle du välja att ligga då?
Om jag var en stenbumling?
Ja.
Alltså det är ju lite skitsamma, för jag skulle ju inte ha någon medveten överhuvudtaget.
Okej, okay, men tänk dig en stenbumling med
mig. Ja.
Gud, vad svårt. Ja, men först tänker man så här, en mysig strand någonstans, bara, men nej. På en trottoar i en stor stad någonstans.
Varför?
Jag älskar städer. Det är det bästa jag vet, ju större desto bättre. Bara, det händer grejer hela tiden, så här, man får oväntade möten som man kanske inte alltid vill ha ens. Men Men vad det här mildret av intryck och möjligheter. Mm. Det är det. Städer är möjligheter. Och det tycker jag är roligt.
Tusen tack för att du ville komma och
lyssna. Tack för att du kom hit.